Jag fyller år idag. Ja, så är det. Nej, missförstå inte. Jag säger inte det för att telefonen nu ska fyllas av sms eller att ni ska känna er tvingade att bjuda hit brödrostar. Men det känns roligt att få dela med någon. Ja, några. Det kanske inte är ett så stort trauma, men så här mitt i livet, 47 år gammal, blir det ofrånkomligen så att man stannar upp och funderar över hur det kunde bli som det blev och hur sånt man inte trodde skulle påverka nämnvärt ändå gjorde det, år efter år. Som det här, att vara född mitt i sommaren. Och jag erkänner, det var mitt eget fel. Jag föddes 5 veckor för tidigt. Jag hade beräknat min nedkomst, eller uppkomst snarare, till slutet av augusti. Jag menar, nu var det sommar. Jag ville ta det lugnt och njuta som alla andra. Jag hade det varmt och skönt, delvis havsutsikt, all inclusive, som jag minns det. Men så uppstår en tanke i mitt växande huvud. Vänta nu. Om jag föds i slutet av augusti, kommer mitt stjärntecken bli jungfru? Nej, nej. Nej, det stämmer inte alls med de personlighetsdrag som jag redan börjat utveckla här inne. Jungfru, då blir jag analytisk, noggrann och praktisk. Praktisk, mon dieu. Nej, nej. Till ett lejon vill jag bliva. I natt ska förvandlingen ske. Och så packade jag ihop mina saker och bestämde mig för att checka ut lite tidigare än planerat. Men det hade ingen annan planerat för där på utsidan. Men sånt tänker inte vi lejon på. Lejonet är impulsivt, risktagande och själviskt. Så 5 veckor innan den beräknade förlossningen föds jag med kejsarsnitt. En bra entré ska inte underskattas. Lejonet har också en massa goda egenskaper. Modig, generös, passionerad. Men med detta kommer också ett omåttligt bekräftelsebehov. Och i skenet av det var det kanske inte alls så genomtänkt att propsa på att bli född just 28 juli, mitt i sommaren. Vi som är födda på sommaren har aldrig blivit sjungna för i skolan. Aldrig kunnat ha kalas eftersom våra kompisar varit bortresta eller så har man själv varit borta. Listan på vilka som är födda på sommaren talar sitt tydliga språk. 14 juni Donald Trump, 1 juli Christian Tyrann, 13 augusti Fidel Castro, 15 augusti Napoleon Bonaparte. Jag menar bara med det här att det får trista konsekvenser. Denna brist på uppmärksamhet skapar storhetsvansinne. Så här kommer nu något som kanske kan gjuta lite olja på vågorna. Tack snälla. Jag vet bara kanske inte riktigt om jag ska vara ärlig om det räcker alltså.
Ska man inte vara glad på sin födelsedag? När ska man då vara glad?
Ja, nu börjar kvoten bli fylld.
Happy birthday, Mr. President.
Ja, nej. Nu räcker det faktiskt. Nej, vänta, nu är det bra. Jag fattar vinkeln. Nu börjar det bli löjligt. Nu släpper vi det här. Så, tack. Fast lite tårta här inne hade ju varit trevligt i och för sig. Ja, jag heter Andreas T. Olsson och är dagens sommarvärd. Jag antar att det är det här som kallas för egen tid. Jag är skådespelare för det mesta, men inte just nu. Nu är det jag själv som pratar. Jag skriver ibland skriver jag pjäser, oftast till mig själv. Och det här har jag skrivit, det här som jag säger nu. Och allt annat som jag kommer att säga strax. Om det låter improviserat det jag säger, då är det bra, eftersom jag är skådespelare och ska kunna få det att låta naturligt. Om det jag säger låter skrivet, så är det också bra, eftersom ingen ska tro att det bara är att sätta sig i en studio och börja prata utan förberedelser. Som med det sagt, vad det här programmet handlar om bestämmer du själv. Det kan förefalla som om det handlar om mig, men vi känner ju inte varann. Så det handlar nog om dig. Jag berättar om mig och sånt som jag tänker på för att du ska börja tänka på dig och sånt du tänker på. Så tänker jag. Vad handlar det om? Ja, det handlar väl om sådär 90 minuter.
I was a fan and I still really am, singing along to my favorite song. Un poupée de cire. Qu'est-ce que ça voulait dire?
En av mina favoritsånger, Favorite Song med Vincent Delerme och Neil Hannon. Och nu har min producent faktiskt sett till att jag fått in en tårta här i studion. Jag är så nöjd, så nöjd, så nöjd. Så det blir lite födelsedagskalas här, det blir det ändå. Men fiskdamm är ju svårt att arrangera via radio. Men lite quiz, kanske? Eller? Ämnet är då geografi, smeknamn på städer. Och vi börjar med något enkelt. Vilken stad kallas för Lilla London? Göteborg. Precis! Nästa, då har vi Lilla Paris. Vänersborg, alldeles riktigt. Det var ju Birger Sjöberg som i sin diktning på lite oklara grunder faktiskt utnämnde Vänersborg till Lilla Paris. Min mormor och morfar bodde i Vänersborg. Jag var ofta där när jag var liten. Och min morfar berättar här för mig att Vänersborg minsann var Lilla Paris. Och det lät ju väldigt spännande. Så när jag var på stan med min morfar försökte jag se spår av Paris i den vänersborgska stadsbilden. Det var svårt, kan jag säga. Visserligen såg jag en gubbe med basker en gång, men det räknades liksom inte. Nåväl, vi ska inte fastna där. Norrlands Aten har vi sen. Härnösand var den enda stad norr om ståndsriksdagen som hade högre utbildning före 1800. Ja, så tar vi till sist Nordens Venedig. Nej, en gång till. Tänk efter nu. Nordens Venedig. Nej, inte Stockholm. Det är Uddevalla. Ja, det där hånfulla skrattet och fnysandet kommer ni ångra nu. När jag kan berätta att jag minsann gått till källorna. Carl von Linné, om Linnén är bekant, skriver nämligen i sin Västgötaresa från 1746. Han har seglat ut med Bohuskusten och kommer nu med vinden i ryggen in i Uddevalla och skriver: vi tyckte oss kommit i själva Venedig för att bebyggelsen i Uddevalla sluttade ner mot vattnet, precis som i Venedig. Jo, jo. Jag är född och uppvuxen i Uddevalla och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här likheten med Venedig. Lite udda ändå, får jag säga. Å andra sidan, Uddevalla trodde jag faktiskt länge att det hette. Och en sak som är lite udda, eller i alla fall särskild med Uddevalla, är hur året 1986 präglat stan. Det var ju ett dramatiskt år i Sverige. Statsminister Olof Palme mördas på öppen gata, precis 40 år sedan är det, och alla minns vad de var. Jag väcktes mitt i natten av min mamma som grät. 6,5 år var jag. Jag kunde förstås inte greppa den här situationen, men jag förstod att det var något som gått sönder. Och som om inte det vore nog, hade en annan tragedi skett i Uddevalla tidigare samma månad. Nedläggningen av Uddevallavarvet, som var stadens hjärta. Alla jobbade där, utom min pappa som hade armaturaffär, annars alla. Ja, inte min mamma heller, som var Sveriges sista hemmafru. Annars alla. Beslutet om varvets nedläggning hade tagits ett par år tidigare. Men i februari 1986 fanns ingen återvändo. Då skulle den stora bockkranen fällas, som var en del av stans silhuett. Hösten före hade jag börjat första klass på Söderskolan i Uddevalla, och den här dagen, den 4 februari 1986, ställde vår fröken som hette Agneta en radio på katedern. För i lokalradion Radio Tresta skulle man sända direkt från fällningen av bockkranen. Och det skulle vi sitta där i våra bänkar och lyssna på. Men vi hade inte behövt ha på den där radion. För när kranen fälldes skälvde hela skolan. Så kändes det i alla fall. Men ja, jag förstod inte alls varför alla gick omkring och var så sorgsna. Nej, men vadå? Det är väl klart att man måste lägga ner ett varv som inte går runt. Ja, man fick försöka gaska upp sig själv. Din klara sol går åter upp, som det står i salmen. Varje onsdag kom fröken Britt och hade vår klass. Övriga dagar i veckan hade vi Agneta, hon med radion, ni kommer ihåg, som väl var i samma ålder som min mamma ungefär, så där 30-35. Men fröken Britt var av den äldre stammen. Hade skotskrutig, plisserad kjol med en gigantisk säkerhetsnål som man var livrädd att hon plötsligt skulle använda. Och så hade hon grått svall i en frisyr som påminde om Margaret Thatcher. Men det var nog i själva verket Thatcher som lånat sin frisyr från fröken Britt. Hon var ju britt. Och som jag minns det hade vi kristendomsundervisning hela onsdagarna när vi hade fröken Britt. Jag tror inte ens man fick ha det 1986. Men fröken Britt sa man inte emot. Britt Ram hette hon förresten. Lärarinnor hette ju så på den tiden. Britt Ram, Rut Karsk, Gärd Arg. Enstaviga, rejäla, rediga namn. Och vi började alltid onsdagarna med att hon satt vid sin tramporgel och så skulle vi sjunga. Din klara sol går åter upp. Jag tackar dig, min Gud. Alltså, jag hade aldrig sjungit förut. Jag kommer inte från ett sjungande hem. Men jag minns att jag tyckte att det där var roligt. En våg av glädje som for genom kroppen. Med kraft och mod och nyfött hopp. Andreas kan ställa sig längst bak och bara röra på munnen, sa fröken Britt. Inte elakt, utan konstaterande. Jag tog det heller inte som en elakhet, utan som en självklar tillrättavisning. Och så ställde jag mig längst bak, och så fortsatte de andra där framme och sjunga. Det var förresten fröken Britt som gav mig namnet Andreas T. Olsson. Vi var nämligen två som hette det vanliga namnet Andreas Olsson i klass 1A på Söderskolan. Så hon frågade, vad heter du i andra namn? Thomas, sa jag. Jaha, då får Andreas, som har ätit lite mer potatis, heta Andreas T. Först långt senare förstod jag vad hon menade med det där att jag hade ätit lite mer potatis. Men då var det för sent att bli kränkt. Och jag tyckte mycket om fröken Britt. Och så var det ju en helt annan tid. En tid då det var självklart att den tjej i klassen som var lång, blond och söt skulle bli Lucia. Och hade man inte någon lång, blond, söt tjej så fick man kvotera in någon från en annan parallellklass eller tvinga ner någon från högstadiet. Jag var kär i Maria Pettersson som var adopterad från Colombia. Jag tyckte hon skulle bli Lucia, men det var otänkbart. Jag fick förresten bli sockerbagare i Lucia-tåget. Kanske för att jag hade ätit lite mer potatis. Jag vet inte. Jag skulle inte sjunga. Nej, naturligtvis inte. Jag skulle ta ett steg fram. Lucia-tåget bakom mig skulle sjunga. Jag skulle stå där och mima med i texten. Kavla en deg som inte fanns med en kavel som fanns. Jag förstod inte logiken i det. Så fast att det här var min scendebut så tog jag mitt steg fram från Lucia-tåget och blundade hela tiden där jag stod. Efteråt så trodde alla att jag hade varit nervös. Men det var inte det. Jag skämdes. Varvet var nedlagt. Och här stod jag och rörde på läpparna och kavlade i luften. 7 år gammal. Det ser mörkt ut här alltså.
Människan är skapt för att tänja ytterligheten, bortersta gränsen. Dämt att för evigt försöka flytta staketen för existensen. Rak och fri ska jag vara, som vi gör, såna som jag. Den jag vill vara ska jag bli en dag.
Den jag ville vara, med Sofia Pekkari ur föreställningen Hjälp sökes. Text Björn Ulvaeus, musik Benny Andersson. Precis bredvid Söderskolan i Uddevalla låg Folkets park och vid entrén in en märkvärdig korvkiosk i art deco-stil som var något alldeles eget. Den såg ut som en upp- och nervänd glassstrut. Vi bodde i närheten och jag var ofta i den där kiosken. Och tidigt fick jag berättat för mig att Spencer Tracy minsann varit där och köpt en korv. Ja, en halv special. Det var helt ofattbart. Jag hade förstås ingen aning om vem Spencer Tracy var. Men bara tanken på att någon som heter Spencer Tracy låter ju som en superhjälte. Dykt upp i Uddevalla och köpt korv var mer än en 7-åring som ätit för mycket potatis kunde ta in. Jag begav mig då till dåtidens ChatGPT, det vill säga bra böckers lexikon, de gröna, som stod inklämda i bokhyllan i vardagsrummet bland alla stentroll. Det var väldigt mycket stentroll i bokhyllorna på 80-talet. Nåväl. Jag lyckades lösgöra volym 23, TCO till UFO, från de andra. Böckerna var liksom ihopklistrade. De var bevisligen inte så frekvent använda utan hade pliktskyldigt stått där i hyllan som ett tecken på ett lagom bildat folkhem. Tracy, Spencer, amerikansk skådespelare. Långt senare fick jag klart för mig att Spencer, ja, jag blev tidigt Spencer med Spencer, varit på en filmpremiär i Stockholm och skulle på samma films premiär några dagar senare i Oslo. Halvvägs mellan Stockholm och Oslo blir Spencer lite småsugen på något, stannar i Uddevalla och äter korv. Uddevallare, förstås. Ja, det finns nämligen en korv som heter Uddevallar, väldigt stor, i Uddevalla, med omnejd, eller mer i nejd, kanske. Nåväl, i Uddevalla kan tydligen Hollywoodstjärnor dyka upp när som helst och äta korv lite hur som helst. En tråkig sak som Bra Böckers lexikon upplyste mig om var att Spencer var död sedan 1967. Nej. Och det där med korven hade visst ägt rum i slutet av 40-talet. Han var tillsammans med Catherine Hepburn, sa min mormor. Hepburn, 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 Hepburn. Tillbaka in i vardagsrummet, gröna ryggarna, harsyra till Händel, eller om det var hulka till Härnösand. Ska vi se här, ska vi se här. Hepburn, Catherine, också skådespelare. Hon lever! Men hon, det är ju fantastiska nyheter. Så här långt senare kan jag bli lite rörd över att man aldrig tvivlade på att bra böckers lexikon var helt uppdaterade. Någonstans stod det ju att de var tryckta mellan 1973 och 82, men det kunde man inte bry sig om nu när det kommit så här goda nyheter. Katharine Hepburn lever! Och kanske är hon intresserad av att göra en resa i Spencers fotspår. Hon kanske också vill uppleva den där korven som var så särskilt god i Uddevalla, som förstås Spencer berättat om när han kom hem.
You know, Katharine, there's korv and then there's Uddevallare.
Jag föreställde mig hur Katharine, då ja, efter Spencers död, kanske gick där i skärken på ICA Quantum i Hollywood, la ner korvpaket i sin kundvagn, korvpaket efter korvpaket, och så kommer John Wayne trippande och säger:
"Oh, Katharine, that's a lot of korv."
"Oh yes, yes John, they remind me of Spencer, he had such a good time eating korv in Uddevalla."
John Wayne, han blir då alldeles till sig.
"Va? Uddevalla? What are you saying, Katharine? I love korv. I gotta go there. Hey!"
Och så ropar John på Rock Hudson, Lauren Bacall, Douglas Fairbanks Jr. och andra helt orimliga namn som jag hittat i bra böckers lexikon och säger:
"Hallå, listen, gather. Let's all go to Uddevalla, the Venice of the North, and eat korv."
Ja. Ja, jag hör ju hur det låter. Fånigt. Men det var så min fantasi fungerade. Och varje gång jag var i den där kiosken så höll jag liksom utkik. Lite nervös. Jag var där nästan varje dag. För min mamma skickade mig att köpa cigaretter, Röda Prince. Det var ju på den här tiden då det inte var farligt att röka. Inga varningstexter, åldersgränser. Man kunde ju skicka barn och köpa radon, kärnvapen ihop med cigaretterna utan att någon reagerade. Men aldrig att jag försökte nalla några cigaretter, nej nej, eller prova, låg inte för mig. Prince förresten, vadå, dumt. Spencer Tracy rökte Lucky Strike. Det kom förstås inga Hollywoodstjärnor till den där kiosken. Fast det spelar ingen roll. Min fantasi gick segrande ur tristessen. Det gick att hitta det udda med Uddevalla. Man fick bara anstränga sig. En liten drömmare här bor i staden. Han bakar drömmar mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar... Och man bara vågade kisa där man stod. Jo, det ser ut som Venedig. Lite.
The bully has taken the playground. The smallest are trembling in fear. Everyone's yelling and shouting, and I'm standing here. I'm waiting for them to come running. Aren't they supposed to arrive? Where are the grown-ups to save the day? Where are the grown-ups to make it okay? Somebody's gotta come clean this mess off the floor. Where are the grown-ups we've been waiting for?
Where are the grown-ups av och med Shaina Taub. Jag var nog ganska egen när jag växte upp. Och jag fick ofta höra att jag var egen. Du är lite egen du, sa de ibland till mig. Han är lite egen va, sa andra om mig till mina föräldrar när jag inte hörde. Det fick jag höra. Lite egen är han allt, sa mina föräldrar till varann. Om mig, när de inte trodde att jag hörde. Jo, jag var väl egen. Det måste man väl vara. Om inte jag är egen kan ju ingen annan vara egen åt mig. Och de andra som säger att jag är egen, är inte de egna? Aha, de är inte egna.
Vilka är de då? Och vilka är de då? Sånt tänkte jag. Lite eget. Och fast att jag var lite som jag var och var det väldigt mycket, blev jag inte mobbad i skolan. Varningstecknen fanns nog i och för sig i början. Jag var nämligen gravt ointresserad och oinspirerad av allt som hade med idrott att göra. Och i en stad som Uddevalla, där alla spelade fotboll som inte spelade handboll, hade det varit lätt för mig att hamna helt utanför. Men jag hade någon slags observationsförmåga och blick för det sociala. Det visade sig att jag var snabb i tanken och kunde ge svar på tal. Jag kunde vara rolig, kvick, lite infam, långt innan mina klasskamrater förstod vad det ordet innebar, och jag själv också, om sanningen ska fram. Jag kanske inte direkt var klassens clown, men jag var klassens klo. Och när jag sa saker var det ofta lärarna som skrattade, kompisars föräldrar som skrattade. Jag fick de vuxna att skratta. Och mina klasskamrater och kompisar stod förvirrade där i mitten och undrade, vad är det som pågår? Insikten om att jag kunde vara skrattretande gjorde att jag och en kompis, Daniel, imiterade Kurt Olsson och Arne på roliga timmen i skolan. Året är 1990 och Kurt och Arne är roligast i Sverige. I samma veva sökte Ingvar Oldsberg unga förmågor till sin fredagsunderhållning i SVT. Vi kom med där. Och sedan den där fredagen i oktober 90, 11 år gammal, har jag aldrig slutat att stå inför publik och försöka förtjäna deras uppmärksamhet. Är ni kvar? Bra, jag ville bara kolla. Ungefär samtidigt som det här skulle jag säga att mitt intresse för teater väcktes på allvar. Det började med att jag tjatade på mina föräldrar för att få se föreställningar med Lasse Brandeby som gjorde Kurt Olsson. Steget var då inte långt till att vilja se föreställningar med Galenskaparna, After Shave. Men det slutade inte där. Jag började se allt på Göteborgs stadsteater. De hade ju nya pjäser hela tiden på massa olika scener i alla tänkbara och otänkbara genrer. Det passade mig. Jag såg allt. Förstod inte ens hälften, men det spelar ingen roll. Mina idoler hette Inger Heyman, Thomas Nystedt, Lena B. Nilsson, Henrik Holmberg. Namn som jag försökte sälja in hos mina häpna kompisar och förbryllade målsmän i Uddevalla. Mina tonår tillbringade jag varje helg på någon av teatrarna i Göteborg. Jag tog bussen från Uddevalla, alltid ensam. De kompisar jag hade delade tyvärr inte min passion för att se teater. Jag tyckte synd om dem. Men inte om mig själv. Varken då eller nu. För mig finns ingen sorg i detta. Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Jo, visst. Det var lite ensamt ibland. Ständigt själv. Själv, ständigt. Men jag blev självständig. Det är trams det där om att verkligheten skulle överträffa dikten. Verkligheten är ju redan verklig, 24 timmar om dygnet. Det räcker. Det är rummets, handlingens och tidens enhet utan motstycke. Vi behöver dikten för att accentuera verkligheten, för att göra den begriplig och i bästa fall uthärdlig. Jag hade ett knep för att framstå som lite viktig när jag gick på teater. Jag köpte alltid programblad och sen satt jag i bänkraden på min plats och läste väldigt noga. Som om jag skulle recensera eller rent av doktorera i föreställningen. Men jag låtsas sitta och läsa. För jag läser alltid programbladet på bussen hem. Istället sitter jag här och njuter av sorlet runt omkring mig. Jag sitter i ett hav av människor som sorlar i förväntan. Plötsligt är jag en del av detta kollektiv. Det är vi som är här ikväll. Och jag upphör aldrig att förundras över detta alldeles märkvärdigt vackra som är den helt orimliga förutsättningen för en teaterföreställning. Hör här!
En massa människor som bor på olika platser i en stad eller rent av i kranskommuner bestämmer sig för att bege sig till en annan plats där de på ett bestämt klockslag ska sitta tätt, tätt bredvid människor som de inte känner och titta på andra människor som föreställer människor som inte finns. Och det kan under lyckliga omständigheter bli verkligare än allt annat. Av sorl är du kommen, sorl ska du åter vara.
Jag har ingenstans att gå när teatern brunnit ner, när belysningen har slocknat, ingen mer mig ser. Jag finns kvar fast alla andra vill ha bort mig, och det sägs att detta är en utdöd stil.
Vippan säg!
Det här var en sång ur Marie-Louise Ekmans film Puder, där ensemblen sjöng Marie-Louise text till Benny Anderssons musik. Den gavs ut i en mycket begränsad upplaga, den här sången, och på omslaget till CD:n så står det: publika uppspelningar och radiosändningar av denna skiva är förbjuden. Men ni kan vara lugna. Marie-Louise har gett sitt särskilda tillstånd att den fick spelas här idag. Och ja, jag förutsätter att hon har klirat det här med Benny. Ja. Filmen Puder handlar om ett rasande teatersällskap på gränsen till sammanbrott och sminkösen Vippans falsett, den som ideligen sjöng Teaterkrokodil, tillhörde Gösta Ekman. Du lyssnar på Sommar med mig, Andreas T. Olsson. Och jag sa visst i början av det här programmet att jag fyller år idag. Men det gör Gösta Ekman också. Eller borde ha gjort. Att jag sitter här idag är Göstas förtjänst. Bibi Röde får faktiskt ursäkta. Hon ställde frågan, men det är ju en ren formalitet. Frågan hade aldrig ställts om inte Göstas och mina vägar korsats och lett vidare. Så är det. Han och Marie-Louise upptäckte mig. Nej, brukade Gösta säga. Du fanns redan. Av en slump möttes vi när jag gick scenskolan. Ja, jag hamnade på den där scenskolan till sist. Det var inte direkt raka spåret, kan jag säga, för en sockerbagare från Uddevalla. Jag visste tidigt att jag ville bli skådespelare. Men det räcker inte med att vilja bli skådespelare. Man måste behöva vara skådespelare. Jag sökte scenskolan när jag var 18 år i Göteborg och blev uppriktigt förvånad över att jag inte kom in. Sen sökte jag i Malmö och blev lika förvånad över att jag inte kom in. Idag kan jag bli väldigt förvånad över att jag blev så förvånad. Men jag blev häpen av det. Så häpen att jag bestämde mig för att dörren till den professionella teatern var stängd. Det gick nog inte att vara från Uddevalla och bli skådespelare. Jag utbildade mig istället till gymnasielärare i svenska och historia vid Göteborgs universitet. Inspirerad av de många fantastiska lärare jag haft, från fröken Britt och framåt. Under lärarutbildningen fortsatte jag att hålla på med teater på olika sätt. Gjorde egna kabaréer, revyer, var kossör. Minns ni när det fanns kossörer? Jag var det i Bohusläningen och senare Göteborgsposten. Jag gjorde också radioprogram med mera. Så när jag väl gick ut lärarhögskolan jobbade jag bara de första åren som lärare. Först halvtid, men helhjärtat. Sen allt mindre. Kanske också mer halvhjärtat när jag insåg att jag nog haft en för romantisk syn på läraryrket och att skolan nu höll på att förändras i grunden. Men den där flumskolan som en del föraktfullt talat om, vet ni, den har aldrig funnits. Det är oförskämt att säga så. Det var ingen flumskola. Det var en humskola där man fick hum om saker och ting. Det är min bestämda uppfattning att skolan ska vara en plats där alla elever oavsett förutsättningar får alla möjliga möjligheter att bli bildade och hela människor. Och målet för att uppnå det stavas inte ständigt nya betygssystem, nationella prov in absurdum och veckobrev till vårdnadshavare som förväntas vara lika långa och detaljerade som fredsfördraget i Versailles. Jag blev lite desillusionerad av att vara lärare. Flydde jag verkligheten som bjöd motstånd? Jo, kanske. Eller så insåg jag att jag kunde vara en motståndsrörelse genom teater och skrivande. På finlandssvenska finns ett ljuvligt begrepp, kvällsskådespelare. De som har ett annat yrke på dagarna men som på kvällar blir aktörer. Det var det jag var. Jag var utbildad lärare men inbillad skådespelare. Det var roligt ett tag, men allt eftersom åren gick kände jag ett behov av att komma vidare. Till slut behövde jag bli skådespelare. Så vid 30 års ålder söker jag scenskolan i Stockholm och någon sa, kom in. Och jag som alltid velat vara äldre var plötsligt en av de äldsta som någonsin tagits in. Konstig paradox. Vi flyttar till Stockholm, min dåvarande fru, vår nyfödde son och jag. Jag börjar på teaterhögskolan, känner omedelbart att det här blir bra, men inser också att jag kommer från ett ingenmansland till en värld där man säger att allting bygger på kontakter. Men ödet var på gott humör. Ibland är ödet det. Marie-Louise Ekman råkar vara chef på Dramaten. I slutet av första året gör vi ett litet uppspel på Dramaten och på ett mingel efteråt känner jag plötsligt en hand på min axel. Jag vänder mig om och där står Gösta Ekman och höjer ett finger och kvillrar så där som bara han kunde. Ja, jag tyckte om vad du gjorde. Vad svarar man på det? Man bockar niger för dåndimpen. Sista året på scenskolan började med att vi alla elever gjorde en egen föreställning. Egen? Jag skrev något som jag kallade för sufflören. Kanske handlade den om en sufflör, men egentligen mer om någon som hittar ett hål i verkligheten att krypa in i. Jag vågade bjuda in Gösta och Marie-Louise. De vågade komma och de tyckte om. Efter några dagar ringde Marie-Louise och sa att det nog vore bäst om jag kom och spelade sufflören på Dramaten när utbildningen var slut, om jag ville. Om jag ville. Det här var i september 2012, precis i början av terminen. Så det var först om drygt ett år jag skulle börja på Dramaten. Det var således gott om tid att gå och börja oroa sig. Och efter ett tag så tog jag mod till mig och frågade Gösta om han kunde vara lite, hur ska jag säga, regiöga till mig för sufflören. Föreställningen var ju liksom klar och färdig, så vad jag egentligen frågade var nog, kan du hålla mig i handen när jag ska vara på Dramaten? Kungliga, dramatiska teatern. Gösta tackade jag. Men regiöga, det tyckte han lät så tråkigt. En dag hade han kommit på, jag vill att det ska stå vis i programmet. Jaha, ja det är en förkortning. Vän i salongen. Och så blev det så. Han satt där med sina varma ögon och var verkligen en vän i salongen. Egentligen borde jag väl ha varit skräckslagen. En lätt överårig debutant från Uddevalla som ska ha premiär på en egenskriven monolog på Dramaten. Men det var jag inte. Jag var lugn som en filbunke. För Gösta Ekman, tyckte att jag dög. Det räckte för mig. Och det räcker fortfarande. Ja, det var en kväll att minnas. Jag minns den redan.
sa Gösta efter premiären på Suflören. Det var en sån här typisk ekmansk, lekmansk formulering som han tyckte om att använda. Hans hand vilar fortfarande på min axel och jag är honom evigt tacksam för att han släppte in mig i sin krets. Redan första gången vi träffades så gick han från att vara Gösta Ekman till att bara vara Gösta. Och det var inte så bara. Han var väldigt road över detta faktum, att vi var födda på samma dag med precis 40 år emellan. När du vill, sa han alltid när vi pratat i telefon och stod i begrepp att lägga på. Ja, vi hörs snart, sa jag. När du vill, sa han. Gösta, du var ensam i ditt slag och fick oss alla att känna oss mindre ensamma. Att jag fick ha dig som vän i salongen och i verkligheten kommer jag bära med mig in i evigheten. Ja, jag minns det redan.
Och jag tänkte mig en cirkus, den allra finaste som getts. Röda lampor kring manegen, tre trumpeter, en trapets. Akrobater i paljetter, direktörer i kostym. Sockervatt och fribiljetter, primadonnorna med plym.
Cirkus av och med Kristina Kjellson för Gösta Ekman på födelsedagen. Nej, vad säger ni? Är det inte dags för en liten paus nu? Bensträckare. Jag menar, jag är ju så van att jobba på teater. Det är ju alltid paus där mitt i. Jag älskar paus. Jag menar, jag vet att många människor går på teater bara för att kunna gå i pausen. Visst. Det är inget att skämmas för. Det är ju underbart att gå i pausen. Det är som att få extra tid förlänt. Som att lura nollmeridianen. Paus är granne med Gud. Nähä. Är det ingen som behöver en paus? Nej, det kanske bara är jag då. Jag behövs inte här. Jag står på Dramatens scen. Pjäsen är av Lars Norén och heter Solitär. Men namnet till trots så står jag ändå tätt sammanpressad med 9 andra kollegor i en rektangel på 2x1 meter. Norén gick bort året innan, det här är hans sista pjäs, sägs det. Senare ska det visa sig att det finns många fler sista pjäser, men det är en annan historia. Dramaten, Norén. Målet för många skådespelare. Innan man så småningom ska slutförvaras i Stjärnorna på slottet. Det var en lång och vindlande väg hit för mig. Och nu står jag här. Efter över 10 år på Dramaten. Och min inre röst teaterviskar. Andreas! Du behövs inte här.
Inte?
Nej, inte alls. Du vet att jag har rätt.
Men vem är... Du? Du är väl jag?
Ja, jag har alltid varit du. Det kanske du också skulle bli.
Va?
Just jag... behövdes inte för att göra den där rollen i den där pjäsen. Jag gjorde den förhoppningsvis bra. Jag hade alldeles ljuvliga kollegor och en utmärkt regissör. Det var inte det som det där handlade om. Utanför alla teatrar finns de två maskerna. Den komiska och den tragiska. Har ni tänkt på att de alltid är lika stora? Det speglas sällan i repertoaren. Mitt hjärta har allt sedan tonåren när jag upptäckte teatern bultat lite extra hårt för de föreställningar som vågar balansera mellan det tragiska och det komiska. Det melankomiska, sa Gösta Ekman.
Det är en teater där publiken är viktigast. Där publiken ska känna sig sedd av repertoaren. Det går inte att stå på scen och känna jag behövs inte här. Och det går heller inte att vara publik om man känner jag behövs inte här. Plötsligt behövdes jag. På Kulturhuset Stadsteatern. Där det behövdes en ny konstnärlig ledare för soppteatern. Och jag tror att jag hann få frågan innan jag svarade ja, men jag är inte säker. Klara soppteater startades 1989 av Helge Skog. Och när jag läser hans ord om vad soppteatern ska vara är det som att läsa sina egna oformulerade tankar. Han har skrivit: det skulle vara roligt, men vad dumt. Det är bättre att han får berätta själv. Det gjorde han i sitt sommar 2004.
Det skulle vara underhållande och roligt, men det kunde också vara sorgligt och gärna allvarligt, men aldrig pretentiöst eller finkulturellt. Det skulle vara folkligt. Det skulle kunna vara en inkörsport till teatern för folk som aldrig förr varit på teatern. Och det sociala var viktigt. Att folk som inte kände varann satt vid samma bord, skrattade tillsammans, serverade kaffe åt varann.
Helge har helt rätt. Allt kan hända när man sitter vid de där borden. Tro mig, jag träffade min sambo på Klara soppteater. Hon var där med en gemensam bekant och vi började prata. Och vi pratar fortfarande. Så vi är långt ifrån klara med varann. Men det här skedde innan jag blev chef. Så HR-avdelningen kan vara lugn.
Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to
Det där var den australiska kabaréartisten Miao Miao som tolkade Wonderful Life. Jag har en favoritreplik i Shakespeares Hamlet. Hamlet börjar bli lite otålig. Han har instruerat några skådespelare och så har han tröttnat på de påstridiga Rosenkrantz och Guildenstern. Plötsligt kör han ut alla och säger: äntligen ensam. Paradoxen är att där ute sitter en publik på kanske 850 personer som nu blir ensamma tillsammans med Hamlet. Allt sedan sufflören har det här med monologer blivit något av min nisch. Jag spelar gärna tillsammans med andra, men att få hänge sig åt en publik själv är ojämförligt. En monolog blir ju dialog när den möter en publik. Det är ju därför som vi blir så lyckliga när Hamlet eller Phoebe Waller-Bridge i Fleabag vänder sig direkt till oss och pratar. Min senaste egenskrivna monolog heter Kulturbärarna. Den började på SVT under pandemin, växte till sig och blev en hel föreställning på Oscarsteatern 2022. Och jag spelar fortfarande, så länge publiken vill. I föreställningen möter vi en rad lite udda existenser som ser sig som kulturbärare. En museivakt som mot sin vilja blivit förälskad i en tavla. En statist som är så bra på att inte synas att han inte syns alls. En garderobiär som stryker publikens inhängda kläder under en pågående föreställning. Och så vidare. Någonstans i föreställningen sägs repliken: kulturen ska inte alltid behöva bära sig. Den ska bäras. Men då måste vi ju vara några som bär också. För mig kommer både den repliken och föreställningen ur en absolut uppriktighet. Ingen tjänar på ett samhälle med färre symfoniorkestrar, färre museer och mindre av estetiska ämnen i skolan. Världen går kanske inte under om man lägger ner ett bibliotek, Men varför skulle man våga chansa? Kultur är vård, skola och omsorg. Men det finns inga garantier. Man kanske inte blir en bättre människa av att se teater. Men man blir mer människa.
Den som uppfinner tiden får inte bli störd mitt i maten. Vem hinner se slutet av filmen? Vem stuvar spenaten?
Helen Sjöholm sjöng Mozart och dammsugaren. Text och musik av Anders Widmark. Jag har skrivit ett brev till effektiviteten. Jag vet bara inte riktigt vart jag ska skicka det här brevet. Jag har ingen bra adress till effektiviteten som ju liksom dyker upp både där man mest anar det och minst anar det. Därför ber jag om att få läsa upp det här brevet här idag. Och du som lyssnar får gärna vidarebefordra innehållet om det passar. Hej, effektiviteten. Jag antar att jag stör i någonting. Jag förstår att du har mycket att göra, men jag hoppas ändå att du tar dig tid att läsa det här. Jag ska försöka vara så effektiv som möjligt, även om det bär mig emot. Jag antar att du känner till att du är väldigt populär. Alla pratar om dig. Du upphöjs till det allra yppersta, det mest eftersträvansvärda, och alla anstränger sig verkligen för att du ska bli större. Effektiviteten måste öka, ekade. Nu får du inte tro att jag har någonting emot dig, bästa effektiviteten. Absolut inte. Många gånger är du en jättebra effektivitet som ser till att saker blir gjorda på ett alldeles utmärkt sätt. Det som jag är orolig för är att du håller på att bränna ut dig. Det förefaller som att du tar på dig alldeles för mycket ansvar. Du liknar allt mer fartblindheten. Rätta mig om jag har fel, men nog delegerade du en del saker förr i världen till skyldigheten. Vad hände med skyldigheten och alla de andra? Jag tänker på möjligheten, rimligheten och allt vad de hette. Har de tvingats ut i arbetslösheten? Allt var förstås inte bättre förr. Nej, jag är väl medveten om att trögheten och segheten hade ett större förhandlingsutrymme, men idag lyser de med sin frånvaro på ett nästan oroväckande vis. För i ditt namn, effektiviteten, genomgår hela samhället en rasande förvandling och upphandling där man inte hinner tänka efter före förrän det är för sent, och då är det så dags för något annat. Jag skyller inte bara på dig, effektiviteten. Nej, men eftersom du har fått så vansinnigt mycket på ditt bord så förstår jag, du hinner inte reflektera. Du stretar på, ivrigt påhejad av lönsamheten och mätbarheten, men mänskligheten börjar bli oroad över att du inte mår så bra. Ditt problem tror jag är att du umgås alldeles för mycket med självgodheten. Ni tycks tro att kostnadseffektivitet är såväl vägen som målet. Men när effektivitet bara är liktydigt med besparingar, samordningsfördelar och att ett anbud går till den som är kostnadseffektivast snarare än till den som är mest kvalificerad, upphör effektiviteten värd namnet. Du står där istället som den dyrköpta, svagheten. Jag vill dig väl, effektiviteten. Jag vill bara att du ska vara en bra effektivitet. Därför föreslår jag att du lägger ut dig själv på entreprenad. Eller åtminstone tar in några underleverantörer. Ta kontakt med grundtryggheten och ödmjukheten. Du kan rent av låta den där givmildheten få några timmar också. Effektiviteten måste få vara påkostad. Tack för att du tog dig tid att läsa. Det är min innersta förhoppning att du snart mår bättre och återfår värdigheten.
pulsen slår så lugna slag i mig. Pulsen slår så lugna slag i dig. Ändå föredrar jag nog att lyssna till den röst som ibland kan komma från hjärtat i mitt bröst.
Knut Angred sjöng Hjärtat ur filmen Monopol. Text och musik, Claes Eriksson. Man har ju alltid sagt, det var bättre förr, brukar man säga. Men jag tror faktiskt inte det. Tror ni verkligen att någon stod där i äldre bronsålder och sa, ja, det var bättre förr? Eller att någon som råkat överleva istiden och står där med en trubbig sten vid en hällristning säger var bättre förr? Som ni märker pratade alla Uddevalla-dialekt i förhistorisk tid. Nej, jag tror att bockstensmannen i framstupa sidoläge kved det blir bättre sen. Det blir ofarligt att bara säga det var bättre förr. Om nuet känns jobbigt måste man ändå tro på att det blir bättre sen. Man behöver vara tillkämpad optimist, hur motigt det än är. I synnerhet i dessa tider, när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en ny version av Om kriget kommer. Man kan ju faktiskt tänka om. En liten omtanke. Här följer viktig information till Sveriges invånare. Om freden kommer, ska du inte bli nervös. Då ska du ej intaga skyddsställning bakom mörkläggningsgardiner. Dra isär persiennerna, släpp in lite ljus. Om freden kommer ska du ropa, hurra, vad bra, just idag, freden är lös, vår beredskap är glad. Om freden kommer, ska du så gräs, sätta lökar och plantera körsbärsträd, som varje vår när de blommar kommer påminna dig om när freden kom. Och när du själv inte finns längre, kommer körsbärsträdet att stå kvar i den friska luften, påminna om att du har funnits och att du fanns just när freden kom. Om freden kommer, så kommer freden. Allt ofredande är ett minneblott. Om freden kommer, så har den kommit. Och om den kommit, är det du som ska ta hand om den som en efterlängtad gäst och se till att den trivs och får sova i bästa rummet och stanna så länge som den önskar. Även om du så småningom börjar tycka att det är långtråkigt med den där stillsamma gästen som inte gör så mycket väsen av sig. Om freden kommer, ska du låta den vara i fred och inte störa. Och minns, varje meddelande om att Sverige gått med i NATO är falskt och ska lämnas utan åtgärd.
Zu Asche, zu Staub.
So Asche, so Staub. Mocca FD Orchestra med Severia från tv-serien Babylon, Berlin. Programmet börjar lida mot sitt slut. Men det låter trist att programmet lider. Då får vi pigga upp oss. Vi beger oss tillbaka till Bohuslän. På vägen ut mot Lysekil finns nämligen en djurpark på gränsen till naturreservat som heter Nordens ark. Om man överhuvudtaget ska ha djurparker så ska de nog vara som Nordens ark. Stora, rymliga hägn och ytor för djuren. Så rymliga och så stora att man sällan ser några djur. Ända sedan Nordens ark invigdes 1989 har de haft ett lodjur i sin logotyp. Jag har besökt parken i över 30 år men fortfarande aldrig sett ett lodjur. Däremot har jag stått och blegat, som vi säger i Bohuslän, på gräs. Oj, vad jag har sett gräs på Nordens ark. Jag har sett gräs växa. Det finns massa innerstadstonåringar som skulle må bra av att få åka dit och se gräs. Alltså inte gräs, utan riktigt gräs. Alltså inte riktigt gräs, utan gräs. Alltså gräs. Ja, hur som helst. Nordens ark, det är en avelsanläggning för hotade djur. Till exempel lodjur, snöleopard, järv. Och det är järv jag vill prata om. Järven Joplin. Järven Joplin är född och uppvuxen på Nordens ark. Hon döps till Joplin eftersom hon enligt uppgift är lite rockig. I maj 2021 ska hon flyttas till en djurpark i Moskva och avlas på. Ja, det är inte rimligt. Joplin är inte så sugen på att åka till Ryssland. Ja, men hon har väl hört om den ryska björnen som alla andra. Så hon lyckas rymma. Och fast att alla resurser sätts in för att fånga henne lyckas det inte. Efter ett halvår på fri fot beslutar länsstyrelsen om skyddsjakt på järven Joplin. Men allt fler djurrättsorganisationer engagerar sig i Joplins öde och efter en tid avslår förvaltningsrätten skyddsjakten. Järven Joplin är visserligen född i fångenskap men har nu varit på fri fot så länge att hon erövrat sin egen frihet. Det här är något av det vackraste jag har läst. Järven Joplin har erövrat sin egen frihet. Och alla belackare som trodde att hon inte skulle överleva fick ki. Förra året siktades hon i Kungälv och på julafton för några år sedan sågs hon i Uddevalla. Förstås. För egen del kan jag stillsamt konstatera att jag just nu befinner mig på en plats där jag vill vara. Ja, jag har nog återerövrat min egen frihet.
Och skulle det så vara att allt är slut emellan oss och att rosorna du satte doftar som i somras och har nya knoppar.
Och att igelkotten som dräpte huggormen allt jämt i skymningen kommer till mjölkfatet under stugtrappan. Och att din baddräkt låg kvar i ekan.
Lisa Nilsson sjöng och Sven-Bertil Taube läste Evert Taubes text. Det blir inte bättre än så. Och bättre än så här blir det inte. Kära ni, tiden är inne för nu är tiden ute. Men innan vi skiljs åt så kanske jag måste blåsa ut de här ljusen här i tårtan och önska någonting. Men det är nog just ljus jag önskar. Lite upplysning. Nu är det sol och sommar ett tag till. Men sen kommer ju den trojanska hösten. Homo sapiens sapiens. Det är vi det. Människan som vet att hon vet. Människan som reflekterar över sitt eget reflekterande. Men ibland tycks det som att många aktivt väljer bort det där extra sapienset och bestämmer sig för att gå bakåt i evolutionen och vara homo sapiens, rätt och slätt. Människan som vet. Det blir väl enklare så, kan tänka. Lättare. Men det är inte lätt att vara människa och ta ansvar för att vara medborgare i ett land om man tänker på det. Om man tänker på det. Om man inte tänker på det, är man då ens sapiens? Jag vet inte. Jag vet inte allt. Och det är jag glad över. Det är roligare att vara glad. Och ska man inte vara glad på sin födelsedag, när ska man då vara glad? Tack för att jag fick låna dina öron.
Producent Ellen Kittel och tekniker Lisa Nilsson. Per Andersson är en annan manusförfattare och komiker som sommarpratade 2019.
Vi hade skrivit manus, men var skulle vi spela någonstans? Lösningen blev att vi spelade våra första pjäser i tvättstugan på gården. Jodå. Vi bokade en ledig tid och satte in stolar. Vi fick väl in runt 40 personer och ibland var det fullt. 10 kronor för vuxna, 5 kronor för barn och 2 spänn för panschisar. Om morsan undrade vad halvbyrån tagit vägen insåg hon snart att den var rekvisita i pjäsen.
Sök på Sommar med Per Andersson i appen Sveriges Radio.